Det är på fikonträdet och alla andra träd, sa Jesus, som en bild på att Israel ska vara det som är profetiskt centrum här på jorden. Det står till och med i Hesekiel att Israel bor på jordens mittelpunkt, eller jordens navel. Något som är väldigt intressant att studera är Hesekiels profetior. Och många profetietolkare ser Hesekiel 36-39 en bild på vad som ska ske med Israel till Jesus kommer och tusenårsriket eller evigheten inträder. Och det står i 36, Hesekiel 36 och vers 8. Men ni, Israels berg, ni ska åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, till snart ska de komma åter. Och sen står det i vers 19. Jag förskingrade dem bland folket, och de blev förströdda i länderna, efter deras väsende och deras gärningar dömde jag dem. Här står att Israel åter ska grönska och bära frukt. Israels berg ska åter grönska och bära frukt. Och det är någonting som är förunderligt med det lilla landet som exporterar frukt över hela jorden och är en av världens största exportörer av blommor. Ja, det är faktiskt sant. En av världens största exportörer när det gäller blommor. Hesekiel 37, när vi kommer dit, så sker det nog mer. För här står det talas om ett andligt uppvaknande också. Och just nu finns det faktiskt många messias-troende judar i Israel. Och många har faktiskt drömmar om att Jesus är messias. Och profeten han profeterar, Hesekiel 37. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren, Herren. Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk, upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni ska förnimma att jag är Herren när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag ska låta min ande komma i er så att ni åter blir levande. Och jag ska låta er få bo i ert land och ni ska förnimma att jag, Herren, har talat. Och jag också har fullbordat det, säger Herren. Min fru Elvor, hon har bott i Israel några år och hon sa att på 80-talet så var det inte många som trodde på Jesus som messias. Men de sista 10-15 åren har det skett något väldigt intressant. Någonting håller på att byggas upp som har med Jesu tillkommelse att göra. För Paulus säger i Romarbrevet 11 om Israel. Ty om deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig om inte liv från de döda? Liv från de döda, det sker ju vid Jesu tillkommelse och tidens slut. Någonting håller på att byggas upp nu och vi känner personligen judar som tror på Messias, som Jesus som Messias. Och det står i första Korinthierbrevet vers kapitel 15, vers 23-24, om Jesu tillkommelse. Men var och en i sin ordning, alltså det handlar om uppståndelsen från de döda. Kristus som förstlingen därnäst, vid Kristi tillkommelse, det som hör honom till. Därefter, eller som det står på grekiskan, då kommer änden. Då när han överlämnar riket och Gud och fadern. Ja. Det är precis då som Jesus kommer att komma tillbaka. Och kan ni gissa vilken plats på jorden som han kommer att komma tillbaka till? Ja, ni har gissat rätt. För i Zakaria 14 kapitlet och 4 versen så kan vi läsa så här. Om Herrens dag och hans tillkommelse. Han ska på den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt i tur mot öster och väster till ett mycket stor dal. I den ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften därav mot söder. Det är därför det finns så många gravar just på Oljeberget. För judarna ville bo, man ville begravas här för man ville komma först. När Jesus, när Gud skulle stiga ner på Oljeberget. Man tror att det finns ungefär 150 000 gravar på Oljeberget. Alla ville ligga här. Alla ville uppväckas först. När Gud själv skulle stiga ner. Och det är väldigt spännande det här med skrifterna, för fariseerna och de skriftlärda, de blev mycket arga när apostlarna predikade om uppståndelsen från de döda genom, som de sa, att Jesus var Messias. Med andra ord, med bilden som vi har tagit nu, så skulle han då vara Gud. Och han skulle den dagen stå med sina fötter på Oljeberget på Herrens dag. Han var alltså judarnas Messias enligt aposteln.
Ja, då ska vi se. Fariserna, de skriftlärde, visste alltså vad som stod i kapitel 12 innan om Messias. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit, eller som det också kan översättas, genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter den enda sonen, och ska bittet sörja honom så som man sörjer sin förstfödde. Och det här är inget annat än utgjutandet av den helige ande över en kvarleva av Israel. Det började på pingstdagen och kommer att avslutas över ett Israel som då har hopsamlats från alla folk. Och det är intressant att se hur det drar ihop sig nu. Alla blickar vänds mot Israel. 1948 kom den massimmigration till Israels stränder på ungefär 687 000 judar. Och de kom med båtar till Haifa och andra ställen från hela Europa. Det här var stora profetier som gick i uppfyllelse. Om vi slår upp Jesaja 60 och vers 9 så står det: se, havsländerna bida efter mig, och främst kommer Tarsis skepp. Och det intressanta är, om man studerar ordet Tarsis och ser vart det kommer ifrån, så kommer man att finna att många, de flesta tror att det är Spanien det är frågan om, alltså EU-området. Och det här är viktigt att känna till när vi sen ska studera Hesekiel 38-39 och ändetidens krig, Gog, Harmageddon. Där står just om Tarsis. Ja, vi går vidare. Jag var inne på nätet och titta, och där kan du läsa om Ebenezers hjälpfond som för judar hem till Israel. Och det heter faktiskt www.tarsis.org.il. Tarsis är alltså Europas Spanien. Och de förde judarna hem. På deras hemsidor kan du också finna andra profetior. Det står i Jesaja 60 och 8 om: vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Ja, så var det. Immigranterna kom med flygplan också från hela jorden. Man tog till exempel hem alla 15 000 etiopiska judar med flyg på 30 timmar. Och det gick åt 41 flygningar med stora militära transportplan. Och det här det kallas för Operation Salomo. Israel är ju inte så stort, det är ungefär lika stort som Småland. Och man har nu ungefär 6,3 miljoner invånare. Och det här lilla landet är så profetiskt laddat, så det är precis som profeten Hesekiel säger, det är jordens mittpunkt. Det är så laddat här att varenda nyhetsbyrå i hela världen har en reporter här. Och så fort det händer något så är man där och rapporterar i tv. Det kanske ni har märkt. Det är väldigt laddat. Det finns många som säger att om inte Gud hade vakat över det här lilla landet, så hade det inte existerat idag. Ja, vi vet ju hur många krig som Israel har gått igenom. Och många soldater och andra kan berätta om att de har både sett änglar och sett händer som stoppar flygplan och allt möjligt. Vi ska ta oss till Israel idag och se vad som nu händer profetiskt. Man är idag alltså verkligen i centrum. Hela världen vill att det ska bli fred i det här landet. Kanske mest för att säkra sina egna intressen genom ett fritt oljeflöde. Världens stora män åker i skytteltrafik till Israel för att pusha på en fredsprocess mellan palestinierna och Israel. Man försöker att trycka på och sätta press på Israel att gå tillbaka till före 67 års gränser. Alltså det var ju 1967 som Så man intog Västbanken, Judeen, och nu säger man att man borde lämna tillbaka det här som en säkerhet för att få fred. Premiärminister Ehud Olmert har lovat att återlämna nästan 90% av Västbanken, Judeen, i säkerhet för att nå den här fredsöverkommelsen. Den sista tiden så har vi lyssnat på ett program som heter End Time Ministry. Och det är en profetisk förkunnare där som heter Irvin Baxter. Det var han som första gången öppnade våra ögon så att vi förstod att det här är faktiskt väldigt profetiskt det som händer med både Västbanken och andra. Ehud Olmert valdes mars 2006 till premiärminister i Israel. Och han sa att han klart och tydligt tänkte släppa Västbanken, Judeen, och sätta Israels fasta gränser. Bygga upp muren klart så att de kunde uppnå den fred som de så länge har längtat efter. Och du ska veta det att på Västbanken, Judeen, bor det ungefär 80 000 till 100 000 judar. Och tydligen så kommer de att få välja om man vill flytta på sig och flytta in i Israel. Men många, som vi vet, tänker bo kvar. Och Jesus, han tar upp det här i Matteus 24 och 15, det här profetiska. Han säger, när ni nu får se förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar förödelsen, om vilket är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats. Den som läser detta, han ger akt därpå. Då må det som är i Judeen, alltså Västbanken, det här området som nu talas om för fred, fly bort till bergen. Och när Irvin Baxter förstod detta, hur viktigt och otroligt farligt det var att bo i det här området, så gjorde han något helt otroligt. Han var på resa i Israel och han hade där en guide som han har haft många år. Och han kände att han ville göra något för att varna de som bor där. Så han frågade honom, känner du någon tryckare här i Israel? Jag skulle vilja trycka upp någonting. Och det visade sig sen att det här var ju antagligen direkt ifrån Gud. Han ledde honom, för han kände också postmästaren på Västbanken. Har du hört sånt sammanträffande? Så Irving, som har alla de här radioprogrammen, han åkte hem till USA. Och där gick han ut i radio för att samla in pengar för att skriva ett magasin. Och där i skulle han varna alla som bodde på Västbanken för det som profetiskt just nu håller på att ske. Och han skrev ungefär så här. Om några år så kommer det att byggas ett tempel i Jerusalem, där en stor ledare kommer att sätta sig och säga sig själv vara Messias, men han är inte det. Och då kommer ni att vara i en stor fara här om ni är kvar här. Men om ni inte ser något tempel byggas, så kasta det här magasinet. Hur blir det då med detta tempel? Ni vet ju om att det ser ju ganska omöjligt ut, för just nu står det en stor moské där som araberna äger. Bill Clinton, han försökte lösa det här i Camp David-fredsförhandlingarna år 2000. Han sa, varför delar ni inte på tempelberget? Ja, det skulle judarna aldrig gå med på. Men nu för tiden, i de sista åren här, så låter det faktiskt annorlunda. De säger så här. Att just på det här stället där moskén nu står, så är det faktiskt egentligen hedningarnas förgård. Så det gör ju inget om de kan ha det området. Vi har hört uppgifter enligt Irvin Baxter där alla tempelföremålen står klara. Och nu har man till och med börjat att bygga templet så att säga off-site, hemligen i olika delar, så att man snabbt kan sätta upp det när det behövs. Ja, i sådana fall skulle det här templet kunna byggas på väldigt kort tid. Man har till och med en röd ko. En röd ko, ja, vad ska man ha det till, säger du? Ja, enligt lagen så ska man ha askan av den kon för att rena sig när man ska inrätta tempeltjänst. Irvin, han tror att det här med tempelbygget finns profetiskt angivet i Uppenbarelseboken 11. Och jag undrar också det, om det inte är så att alla profetier faktiskt kommer mycket naturligare och enklare än vad vi kan tänka oss. Vi tror ju att det ska förandligas nästan allt. Men lyssna här. Uppenbarelseboken 11, 1 och 2. Och ett rör likt en mätstång gavs åt mig, och mig blev sagt, stå upp och mät Guds tempel och altaret, tillika med dem som tillber därinne. Men lämna åsido templets yttre förgård och mät dig inte, ty den är prisgiven åt hedningarna, och de ska under 42 månader förtrampa den heliga staden. Hör och häpna. 42 månader är just precis 3,5 år. Precis efter antikrists halva sjuårsperiod. Precis vid den tiden då han sätter upp förödelsens styggelse, eller mera troligt, styggelsen som orsakar förödelse. Och det var ju precis det som invånarna i Judén skulle titta efter. Intressant, va? Låt mig bara kort nu sammanfatta politiken som har gjort att Israel befinner sig i det läge som man är idag. Jag tar hjälp av den troende journalisten Herb Peters, vars hemsida jag rekommenderar dig att gå in och titta på. Och du kan göra det på http://www.fulfilledprophecy.com. Och där kan du faktiskt läsa, ladda gärna ner hans bok också och läs. Du ska få se här. Jag citerar honom nu. Det första tecknet som jag ser, det var valet 92. Amerika och G.V. Bush visar Shamir att man inte från USA:s håll gillar hans hårda Israel-politik. Shamir och Likud-partiet höll på en biblisk syn på Israels gränser. De hade inga som helst planer på att dra sig tillbaka och böja sig för några 1967 års gränser. USA börjar nu att idka påtryckningar på Israel. Särskilt för att säkra ett fritt flöde av olja från araberna. Så man vill att Israel ska sätta sig ner i förhandlingar med motståndarna. Annars riskerar Israel nu att förlora USA som understödjare. Och kongressen skulle förlora sina stora lån till Israels land. Och de var man mycket beroende av. Nu var det så här att på den här tiden så var en stor fredsvåg som gick över Israel. Alla ropade, vi vill ha fred. Och folket i Israel var mycket intresserad av fred. Och rabbin, som var en folkhjälte sedan kriget, hade nu en mycket stor chans att vinna det här valet över Shamir. Deras valspråk blev ett nytt Mellersta Östern utan terrorism. Nu var han villig att ge upp land för att få fred. Rädslan för att förlora en så mäktig vän som USA i ett sådant fientligt landskap bestämde valet 92. Och nu var vi framme vid en betydelsefull profetisk händelse. Man ville byta bort land som man hade fått, alltså 1967, mot säkerhet för fred. Shamir hade tidigare varnat för den här vägen och sagt att den kommer att leda till en katastrof för Israel. Han visste inte hur rätt han skulle få, eller? Till och med Paulus varnar för en falsk fred i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Vi läser vers 2 och 3. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäst de säger, allt står väl till, ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, så som födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. Och på grekiska står det här, man kan översätta det, fred med säkerhet. Fred med säkerhet. Uppenbarelseboken var inte ens skriven när Paulus för fram synen på ändens tid innan Herren ska komma tillbaks. Men Paulus sa, ni vet mycket väl. Vad var det de skulle veta mycket väl? Jo, det måste på något sätt ha varit urkyrkans naturliga tolkning över en profetisk text som alla visste om. Judarna visste om Zakaria 14. Där står att Messias ska stå på Oljeberget och det ska vara ett krig som kallas för Herrens dag, precis innan. Men den stora profetiska skriften som de mycket väl kände till var Danielsboken, men även andra profetiska skrifter. Det var ur Danielsboken som Jesus själv hänvisade. Jag tror att det stället som de mycket väl visste till var avsnittet där antikrist ska komma och sätta upp ett fredsförbund med Israel för en vecka. 7 år. Och jag läser ifrån Danielsbokens 9:e kapitel och vers 27. Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, 7 år. Och för en halv vecka, 3,5 år, ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Detta ska fortgå till dess förstöring och orygglig besluten straffdom utgjuter sig över förödaren eller fördärvaren. Var det det här som Sharon visste om? De i hans parti var väldigt bibeltrogna. Paulus sa, när tiden kommer då de, Israel, alltså profetians centrum, säger fred med säkerhet, då är klockan slagen för att antikrist ska komma och sätta upp sitt falska fredsförbund. Paulus sa mer, han sa att för dem som levde i ljuset så skulle inte den här dagen komma som någon tjuv. Lägg noga märke till vad han menar med den dagen. Det är inte ett hemligt uppryckande 7 år innan som en del tycks tro. Nej, tvärtom så måste det vara att man riskerar att missa den tidpunkten då antikrist fördärvaren sluter sitt 7-åriga avtal med Israel för att bryta den 3,5 år senare. Då katastrofen kommer och senare Herrens dag. Det var just därför som Paulus i sitt andra brev till Thessalonikerna skriver någonting som han också har hämtat direkt ur Danielsboken och Zakaria 14. Och jag citerar, jag läser andra Thessalonikerbrevets 2 kapitel och de 4 första verserna. I fråga om vår Herre Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom ber vi er, kära bröder, att inte vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, precis som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedra er om vad sätt det än må vara, ty först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, det kommer igen, mannen som fördärvar, har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Fördärvets man, det är titeln på antikrist som ska enligt Danielsboken komma med en falsk fred och ge en falsk säkerhet. Det förbundet kommer att kännetecknas av att det löper på 7 år och har en halvtid på 3,5 år. Det Paulus säger är att det falska fredsfördraget måste först ha slutits och förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar förödelsen, måste först komma fram, precis som Jesus själv lär oss i Matteus 24. Matteus 24:3. När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom, men de var ensamma och sa: säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse parousia och tidens ände, alltså den löpande tidens slut innan evigheten inträder. Och det kan du gärna läsa om i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 23-24. Gör det själv. Bakgrunden till frågan är otroligt intressant, för i föregående kapitel har Jesus sagt att han hade velat samla ihop Jerusalems invånare som hönsmamman gör, men de ville inte. Det står i Matteus 23:38. Se, ert hus ska komma att stå övergivet och öde. Och det var precis vad som hände. Romarna förstörde templet och förskingrade hela Israels folk. Och det fanns så gott som inget land överhuvudtaget förrän 1948, då Israel får tillbaka landet och en stor immigration kommer. Profetierna gick i uppfyllelse. Men så står det i vers 39: för jag säger er, här efter ska ni inte få se mig in till den dag då ni säger, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Alltså, men det ska komma en tid då jag kommer att komma tillbaka, och då kommer ni att med hjärtat ropa, välsignat vare han som kommer i Herrens namn. Barnes i Eastward kommentar har kommenterat de här verserna så: nådens tid är förbi, och jag har gjort vad jag kunnat för er för att ni ska få frälsning och beskydd, men ni har förkastat min hjälp. Nu kommer detta tempel och ert hus att bli förstört. Nationen kommer att komma in i ett långt lidande. Och det kommer som straff för att ni inte ville ta emot min hjälp. Men det kommer att komma en tid då ni kommer att ta emot min hjälp. För då kommer ni att ropa ut, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Lärjungarna, de visste, ja, judarna överhuvudtaget, deras böcker, det var ju inte Uppenbarelseboken eller några nytestamentliga, utan det var ju Zakaria, Danielsboken och profeterna. Så Jesus, när han talar och talar profetiskt, så var det efter dessa skrifter som lärjungarna så väl kände till. Det är intressant förresten att det finns över 150 000 gravar som väntar Messias på Oljeberget. Så Zakarias bok känner de till. De visste att Zakaria talade om tillkommelsen. Och de frågade, vad blir tecknet för din tillkommelse och änden? Och de visste att det var samma sak som Zakaria talade om. Och vers 5: och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen i Ussias, judakonungs tid. Då ska Herren min Gud komma, jag du själv och alla heliga med dig. På hebreiska står det, precis som det står i King James, tror jag, the holy ones. Det är en riktigare översättning. Och det hänsyftar till änglarna och inget annat. Danielsboken då, där talas både om tillkommelsen och änden. I Daniel 12 frågar Daniel ängeln, och vi läser från vers 8. Och jag hörde detta men förstod det inte, och jag frågade, min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, ty dessa ord ska bli förbli gömda, instängda och inlåsta och förseglade in till ändens tid. Och texten här talar om att precis innan ändens tid, alltså innan, som jag tror, vi tror, den 70:e årsveckan, eller strax innan förbundet med antikrist sker, så kommer Gud uppenbara det här för oss. Och det står i vers 10: Många ska vara renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig det i mörkret ska förstå detta. Vad är detta då? Dessa ord om ändens tid. Men de förståndiga, alltså de som lever i ljuset, ska förstå det. Första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel och 4:e vers, så säger Paulus så här: men ni, kära bröder, ni lever inte i mörkret så att den här dagen, tillkommelsen och uppståndelsen alltså, kan komma över er som en tjuv. Och vi går vidare och läser Daniel 12 och 11. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar förödelse, för det är då som vedermödan börjar, uppställs, ska 1290 dagar föregå. Säll är den som förbidar och hinner fram till 1335 dagar. Men du, Daniel, gå åstad mot ändens tid. Sedan du har vilat ska du uppstå till din del, och det är arvedelen om evigt liv vid dagarnas slut, alltså vid änden. Och läs gärna Uppenbarelseboken 10, för där står det just vad som händer vid den sista basunens ljud. Det är intressant. Då ska Guds rådslut bli fullbordat, och jag ska ta upp det i ett bibelstudium vad som menas med det. Och precis så undervisar Jesus och även senare Paulus. Precis vad som står skrivet i profeterna lägger man fram i ett nytt ljus när man vet vem Jesus verkligen är, att han är Messias. Han är nyckeln till att förstå de gamla testamentliga skrifterna. Och gamla testamentet, säger många, är nyckeln till att förstå de nya testamentets skrifter. Eller profeter. Så om vi ska förstå Uppenbarelseboken rätt, då behöver vi förstå vad gamla förbundet säger om det nya. Jesus undervisar, ja. I Matteus 24 så kan du läsa följande. Jag tar inte upp allting, men jag skriver så här: han talar om styggelsen som orsakar förödelse, eller som vi sa, styggelsen eller förödelsens styggelse. Och det kan du läsa om i Daniel 12 och 11. Han talar också om att han kommer att komma med sina änglar. Och det har du i Zakaria 14 och vers 5. Det står att han ska komma med sina holy ones. Och det är alltså änglarna. Och det kan du se på många, många ställen i Nya Testamentets undervisning om Jesu tillkommelse. Det är inte vi som kommer som många tror. Han talar om att det ska komma en stor vedermöda, och precis där kan du läsa om i Daniel 12 och 1. Tecknet är att solen och månen ska förmörkas, och det ska komma efter den tidens vedermöda, alltså Daniel 12 och 1, och före hans tillkommelse. Och jag vill ge dig några bibelställen där du kan läsa väldigt intressanta saker om Jesu tillkommelse. Du ska läsa Jesaja 24, vers 21-23. Eller läs hela Jesaja 24, för det handlar om precis tiden innan Jesus kommer. Du kan även läsa Joel 2 och 10 och Joel 2 och 31 och Joel 3 och 15. Där står det om att solen och månen ska förmörkas innan Herrens dag kommer. Och Herrens dag där, det måste då vara den dag han avslutar denna tid och för oss in i en evig tid. Nästa tidsålder alltså. Ja, nu tar vi oss tillbaka igen och tänker på vad som händer idag alltså. Styggelsen som orsakar förödelsen som antikrist skulle sätta upp, som skulle vara tidstecken i Matteus 24, handlar just om det område, Judeen, Västbanken, som Ehud Olmert vill ge bort för att få fred och säkerhet. Det är ju väldigt profetiskt om du går in i Joels boken och börjar läsa och ser att Gud kommer att döma dem för att de har delat upp hans land. Det kommer igen. Här vill man alltså dela upp landet, ge bort land för att få frid. Fred, och i Joels boken kan du läsa om att där kommer Gud att döma för att man har delat upp hans land. Det råder ingen tvekan om att det är Bibelns så kallade antikrist som kommer att sätta upp denna styggelse och sluta ett förbund på 7 år. Han kommer att sätta upp den då det är ungefär 3,5 år kvar, enligt Danielsboken 12, vers 11-33. Det intressanta är att precis det här kan du också läsa i Joels bokens första kapitel. Där kan du se att offren är stoppade och Herrens dag är på väg. Vi är alltså idag framme vid ett återuppstått romerskt imperium som kallas för Europeiska unionen eller EU. Frågan är vi också framme vid antikrists förbund och en fredspakt? Vi ska alltså titta profetiskt efter gamla romarriket, en person, ett förbund på 7 år som man ska bryta, eller efter 3,5 år. Så långt har vi kommit, och vi stannar det här bibelstudiet här, och vi går snart vidare med nästa.